Hockeystudion sponsras av 1X2.se.
Då hälsar jag välkommen till ytterligare ett bonusavsnitt av Hockeystudion. Idag har jag nöjet att hälsa Brynäs sportchef Johan Alsén välkommen till programmet.
Tack för det.
Hur är formen?
Jo, formen är väl okej. Den är väl lite dalande kanske om jag pratar personligt fysiskt plan. Försöker hålla formen uppe, men är ändå vid god form skulle jag säga.
Tränar du någonting nu för tiden eller?
Ja, jag försöker få in ett eller två eller tre pass i veckan. Det, när dagarna är slut har jag märkt, när klockan är 4-5, då är det, om det inte är match då, då är det tufft att stanna kvar och träna. Jag får kämpa med det kan jag säga.
Du får inte in någonting på förmiddagarna eller?
Det är ju på morgonen innan jobbet som är räddningen i sådana fall. Det är då det går. Mm. Men det är tufft.
Idag är det tisdag. Mm. Hur såg din gårdag ut? Så vi ska ta en dag i en sportchefs liv.
Ja, men igår kom hit. En del möten. Nu var ju här i truppen ledig så. Men en del möten. Olika folk i organisationen. Så dagarna rullar på ändå. Jag vet att det är ju bokslut eller match 2-3 gånger i veckan. Men det händer ju mycket däremellan. Det kan man ju... Det är någonting jag konstaterar så här nu som ny på det här jobbet, att det är väldigt mycket mellan matcher, mellan träningar, mycket som ska hanteras, mycket som ska göras. När folk står där med skridskorna och pucken släpps, då är det är mycket som har gjorts.
Vad kan det vara för typ av grejer? Som...
Nej, men det är ju allt egentligen. Det ska finnas mat, det ska finnas utrustning, det ska finnas folk som gör saker, det ska vara en planering för framtiden. Så att det är ju egentligen högt och brett. Liksom.
Men ligger det också på ditt bord liksom, att göra typ med matbokningar och den typen av grejer?
Ja, delvis. Men vi är ju ett team liksom, runt sporten. Och vi är x antal personer. Men vi gör ju saker ihop. Vi har inte mycket stuprör egentligen. Utan vi är en organisation som gör sportorganisationer. Vi gör mycket tillsammans.
Det är du då, du delar ju jobbet kan vi säga med Erika Gram då. Hur ser uppdelningen ut där?
Nej, men vi, som jag sa, vi försöker göra mycket tillsammans. Av naturliga skäl hamnar vi lite mer mot härtrupp och lite mer rekrytering. Men vi vill ändå göra det ihop. Alltså, jag skulle vilja säga att vi bondar otroligt bra. Jag hoppas hon säger samma sak, jag tror hon säger samma sak. Men vi har funnit varandra så, och man kan väl lägga till där Håkan Svedman, ledarskapet han kommer in med till oss. Och den bakgrunden han har, som kanske inte vi har, jag tycker att det har blivit ett jäkligt starkt team där, måste jag säga. Det känns som att vi kompletterar varandra bra, och även om vi är från sporten och rätt nya så tycker vi att vi har infallsvinklar som är bra. Men med hans ingång här i den här klubben så får vi också ett ledarskap och en dignitet som vi kanske inte har en bakgrund hos, eller med.
Håkan är ju klubbdirektör och ska säga nytillsatt klubbdirektör där för de som inte har koll på det där. Men alltså, stämmer ni av varje dag, du och Erika? Har ni...
Ja, när det plingar i telefon så är det oftast Erika som ringer eller skriver. Så att vi får lära oss hitta en balans där, tror jag. Vi kan smsa och ringa hela dagarna och hela kvällarna. Och jag tror att för våra egna välmående skull så får vi börja stänga av telefon från varandra i alla fall på kvällar. Så,
ja.
Så att det blir ju... Mycket, mycket tid, men det där kommer vi få lära oss också. Vi är ju ny båda två. Mm. Så vi får väl gå på våra miner och hitta våra vägar, hitta våra sätt att jobba.
Vad är Rikas främsta styrka, tycker du?
Nej, men hon är otroligt driven. Rika har ett stort engagemang för Brynäs och ishockey. Och det är otroligt kul, och för mig blir det bara att hänga på. Alltså hon ser lösningar, hon har höga mål, hon vill mycket. Så jag skulle säga hennes driv är hennes främsta styrka, och där kanske hon också får lära sig hitta en balans också. För någonstans har man ju flera ben man behöver stå på. Man behöver ha ett, nu ska inte jag vara någon livscoach, men man behöver ju ändå ha sitt egna liv, man har en familj, man har ett jobb, man har ett välmående, ett fysiskt välmående. Så att det gäller att hitta en sån balans också.
Sen finns ju också Josef Boumedienne med i bilden på ett eller annat sätt. Ja. Kom ju in som tränare förra året och i kvalet då var även med och byggde delar av det här laget som vi ser nu. Hur stor roll har han?
Nej, men Josef var ju med under hela sommaren och hösten. Sen hoppade han av och hoppade in eller hoppade av. Hans jobb i Columbus togs vid. Han fick ju större uppgifter där. Men jag tror de flesta ser och vet att Josef är brynäsare för alltid. Mm. Jag tror att han insåg inte hur starkt connectad han skulle bli till den här klubben. Han, Han följer oss varenda match och jag vet att han kommer vara brynäsare för alltid. Men något formellt uppdrag har han inte så från höstas. Men däremot har han varit med och byggt den här truppen och följer, säger jag då, naturligtvis med intresse. Men så.
Det fanns väl också med både från hans sida och från din sida att han också skulle guida dig lite grann och matcha dig. Har ni kontakt nu under säsongen och sådär?
Ja, inte kring liksom, det är klart vi har kontakt. Vi kommer ju varandra jättenära. Och det var ju en, ska säga, om man ska gå in på det, så var det en förutsättning för mig att kunna hoppa in i ett sånt här jobb. Att dels han men också Erika, att de fanns där. Och att Josef kunde guida mig in i det här med all hans erfarenhet och alla kontakter och allt sånt han hade. Och det nätverk och det, ska man säga, han har ju ändå hållit på med ishockey och rekrytering och scouting så många år. Så att det var en förutsättning för mig att jag skulle kunna kliva in och göra det här jobbet. Eller få en bra start på det här jobbet. Så både han och Erika har betytt mycket så för mig.
Men det är inte så att du smsar Josef och frågar, ska vi värva den här spelaren eller ska vi inte?
Nej, men nog drar jag efter tips, absolut. Och han är behjälplig. Men något formellt med klubben har jag inte, utan det är mer att han vill oss väl.
Och är väldigt intresserad av hur det går och hur resultaten är och hur spelet är.
Jo, men per automatik, med den avslutning vi hade på förra säsongen, så vart han ju mer, som jag sa, jag tror han varit mer känslomässigt engagerad än vad han hade kunnat anat. Så nu när han var med och byggde truppen i somras, så tror jag att han omedvetet också följer det, ja, men både känslomässigt och att han tycker det är kul naturligtvis.
Vad har du lagt mest tid på under de här första månaderna, skulle du säga?
Svårt att säga, men någonstans har man ju funderat mycket framåt. Hur vi ska göra, vad vi vill stå för, hur vi ska bygga. Men också sätta mig in i mycket. Håkan Svedman, klubbdirektören som kom in, hade ett bra uttryck. Han sa att han vill förstå innan han vill bli förstådd. Och lite grann där har väl jag fått också tagit det lugnt framåt. Även om jag själv tycker att jag har levt inom hockeyn hela livet, så är ju den här en annan sida på det myntet. Och det är inte lika lätt som man spelar. Så någonstans har man ju fått börja med att försöka sätta sig in i allt och förstå allt. Och sen kunna bli förstådd och tycka saker. För det är jäkligt lätt att ha åsikter utan insikter på något sätt. Så att mycket av tiden har gått ut på att sätta mig in i allt och förstå saker.
Vad är det som har överraskat dig mest, eller vad har varit mest komplicerat, eller vad man ska säga, eller komplext?
Ja, men det jag tror man bommar lite grann, eller bommar, jag var inne lite på det tidigare. Vi kan ta en sån sak som Dima innan han kliver på isen och är klar liksom för Brynäs IF.
Dimitri Timashov ska vi säga.
Timashov, ja. Det är så mycket liksom, timmar, jobb, samtal. Det är så mycket bakom. Det är liksom inte ett samtal så är det en påskrift så är det klart. Det är så himla mycket som händer innan en sån grej är klart. Och det tror jag har varit en aha för mig. Att det är så mycket mer jobb än vad man tror.
Tidigare dök det upp en lagkompis i omklädningsrummet typ. Och man tänkte inte mer på det.
Det kom en kille. Han hade flygit hit och han hade pratat med sportchefer och pratat med familj. Och tagit hit hela familjen. Och så var han helt plötsligt bara här, tyckte man. Men det är så många mer parametrar. Men det gör det också ännu mer spännande. Och ett sätt, som man säger. Jag har väl en bild av att man ska, eller bild, min vision, min önskan och min tro, det är att alla som kommer till Brynäs ska vilja spela i Brynäs. Och när det blir en sån lång process innan, så har du ändå chansen att förklara vad Brynäs är, förklara vad vi står för, förklara vad vi vill. Och jag inbillar mig att i en sån process så blir det, ska man säga, du får chansen att förklara vilka vi är och att de får någon extra känsla i magen för Brynäs också. Att de vill hit mer än bara, ska man säga, bara för att komma och hämta pengar. För jag trodde, jag ska inte säga att jag trodde eller visste, men man hade en bild av att man, kort förhandling, klart, match. Men så är det inte. Och det kan jag nästan uppskatta att det är så.
Nu har du inte varit involverad i så många värvningar, men pratar du mycket med de spelare som du ändå varit involverad i? Ja. Har du pratat mycket med dem innan?
Ja. För mig är det otroligt viktigt. Jag vet inte om det är en utopi, men jag har en vision av det jag var inne på. Jag vill att när vi ställer laget på isen, så ska det vara ett lag som förstår vad Brynäs står för. Man är inte här för att man ska ha massa. Jag kommer till Brynäs för att jag ska ha mer istid. Jag ska ha powerplay. Jag ska ha det i ena landet. Jag har en bild och vision av att man ställs på isen för att man vill vara i Brynäs. Man vill ge saker till Brynäs. Man vill vara en del av det här. Någonstans här fundera på, man pratar mycket organisation när man säger vad man ska stå för, varför man gör saker, vad man gör och hur man gör. Då har jag en bild så här att man, när man spelar i Brynäs så gör man det dels för traditionen, historien, man förstår vad klubben, vad stor den är. Jag som, för mig som lever i stan så är det lätt att förstå och se. Men då har man ju också en bild av att de ska förstå vad de representerar och att det ska kittla i magen. Och sen gemenskapen var med i det här. Och sen hur man gör, ja men man lyssnar på mycket och man är beredd att göra vad som helst för det här laget, den här gruppen, den här föreningen. Ja, och sen vad vi ska göra, det hade kunnat vara fotboll. Det hade kunnat vara volleyboll. Men att det här innan, jag vet inte om det här blir luddigt nu. Men om man skulle jämföra med en organisation så tycker jag att det här innan är viktigt. Det är otroligt viktigt. Och i min värld så är det det som kommer ta oss framåt liksom.
Du har ju en bild av det här som spelare. Mm. Du har ju fått många lagkamrater under de här sex sista åren du var i Brynäs. Du var ju där en säsong för också. Alltså, kan du känna att, du pratar väldigt varmt om det här nu. Kan du känna att det har varit någonting som kanske inte alla har förstått som har kommit hit och blivit dina lagkamrater?
Nej, det ska vi inte säga. Och vi har ju alltid haft turen att vi har haft mycket brynäsare. Alltså, det finns mycket brynässpelare. Det är också något man slås av sen när man sitter på andra sidan. Det finns så mycket brynässpelare ute i världen. Folk som har gått genom den här organisationen. Så vi har väl ändå haft turen att vi har haft mycket folk som har varit här från och förstått. Så jag vill inte säga att det inte var det så. Men för mig kommer det vara viktigt att det blir så framåt.
Kan det förstärkas ytterligare?
Ja, absolut.
Vi kommer att komma in mer på Brynäs och vart ni vill och vart ni ska med framtiden jag tänker mer på. Jag ska ta lite kort, vi ska inte grotta ner oss för mycket i det som har varit och så. Men du avslutade din spelarkarriär i våras genom att vinna den sista kvalmatchen mot HV71. Samtidigt som det var en av de mest turbulenta SHL-säsongerna som en svensk klubb har gått igenom. Hur var egentligen den säsongen och vilka lärdomar har ni som förening dragit av den?
Ja, jag kan säga att det är ju att spela en sån där säsong och framförallt med det slutet. Det är ju lärdomar och erfarenheter för livet. Någonstans den prövningen vi ställdes inför, jag tror ingen förstår hur tufft det är. Och någonstans där, om vi ska prata erfarenheter framåt, någonting man kan ta med sig, så tror jag att det vi lyckades hitta där, mitt i liksom det brinnande, tuffa hockeysäsongen, den här sporten, så lyckades vi ändå, det kan ju låta klyschigt och sådär, men vi lyckades hitta en sårbarhet. Vi pratar om saker, alltså mer än vad jag har varit med om tidigare. För det som också händer när man pratar om att man mår dåligt, det är tufft, det är jobbigt att spela, vi är nervösa. Det som händer då är att det är 25 andra som vill hjälpa till. Men det där, jag tror att det var någonting vi lyckades hitta och det kanske var det som var avgörande också, vad vet jag. Men det är någonting man vill också ha med framåt. Att det är mer öppet, vi pratar med varandra för att det finns 20 andra som vill hjälpa till. Eller 25, eller hur många vi nu än är. Om man vågar prata om det. För jag vet, det var flera spelare i laget som inför den serien sa när vi pratade mycket, fan, jag är nervös. Och spelar man inte tror, jag är riktigt nervös. Och det, den här mänskligheten på något sätt, det, ja, men det var en lärorik, inte bara erfarenheten, det var en häftigt ändå att ta med sig så här i efterhand i alla fall.
Något man växer av, eller?
Ja, men jag tror det. För att någonstans är det ju så att man ska göra det tillsammans, det går inte att sluta sig. I lagsport, man har ju valt lagsporten och då är det ju tillsammans man ska göra det. Det är det som är det fina med lagsport också. Men jag tror man har glömt det där på vägen att våga öppna sig, våga visa sig sårbar, våga be om hjälp. Så det är ju någonting som också nu när vi såg det blev, det är något vi vill ha med framåt.
Jag tänker hela tiden att det är en väldigt svår balansgång, för sport i stort är ju väldigt krävande. Alltså det ska ju ställas krav och man väljer ju det också för att man liksom vill vara där i skottlinjen och det här. Och så samtidigt de mjuka värdena som jag förstår fullt ut att de måste finnas där. Upplever du att det är svårt att liksom hitta den rätta mixen, att det inte blir för mjukt och inte för hårt?
Ja, det tror jag. Och jag tror att många ledare som ska säga, som inte har, jag tror många kanske aldrig hittar dit till och med. Men det, någonstans måste man vara sig själv som ledare och som spelare också. Men min erfarenhet i alla fall, det är att när man hittar, vad ska man säga, den här riktiga balansen mellan att man har relationer, man lägger armen om varandra, man ryggdunkar, det kramar hit och dit, då är det lättare att ställa krav också. Så att ju mer man vågar vara human, ju mer man vågar prata och vara på det sättet, ju lättare blir det riktigt hårda nyper. För då blir det, jag vet inte om jag ska säga, det blir, inte om det blir mer personligt, men det blir, min bild är att det blir lättare att ställa hårda krav i alla fall. när man har en relation till varandra. Man pratar om andra saker. När man, det ska inte vara saft och bulle, men någonstans och prata om andra saker. Ja, så. Jag vet inte, nu jag svävar ut ofta när jag börjar prata, känner jag. Men min bild i alla fall att ju mer man drar åt det ena hållet, ju mer kan man ställa krav.
Mm. Lite som en familj.
Lite som en familj. Och någonstans är det, ja, men man kan likställa det med att man har... Om det skulle vara mina barn ur det laget, då vill man ju ge dem det de behöver. Man vill ge dem kärlek, man vill ge dem allting. Men också om det blir fel, då vill man ju ge dem det de behöver i form av råd, tips, hjälp, feedback. Så att, ja.
Vilka ledare har du tagit inspiration av under din karriär, skulle du säga? Några som poppar upp så här spontant?
Eller? Ja, men det är många. Jag reflekterar kring det här inför vårt samtal. Att jag har haft så sjukt mycket tränare. Mm. Jag är nästan, jag vet inte om det har berott på mig att vi har fått bytt tränare de lagen jag har varit i.
Kommer men, att komma in på det också? Nej,
jag har ju faktiskt haft, om man bara ska skumma igenom några snabba. Så jag har haft Tommy Jonsson, jag har haft Borken, jag har haft Bendelin, jag har haft Per Mårts, jag har haft Harald Lyckner, jag har haft Bulan, jag har haft Roger Melin. Ja, det är ett axplock bara. Mm.
Men om man ska nämna Jeremy Colleton,
Ivarsson, alltså Sködda, Sundqvist, ja, kan ju fortsätta längst med, känns det som. Men det är några naturligtvis under karriären och även ungdomstränare som man kommer ihåg när man börjar reflektera över sin karriär. Henke Andersson i Sandviken också, så där man, det kanske inte är någon bland de här namnen, men ändå när man pratar tränare och tänker på det så är det någon som kommer fram så här, i huvudet. Men det är klart att min första A-lagstränare var ju Borken, så han satte ju någon form av, ska man säga, en standard i mig hur man skulle bete sig och bli proffs. Jag var alltid seriös och noggrann och ville göra allt för att bli så bra jag kunde. Men han hjälpte mig hitta en form av proffsvardag. Hur man är, hur man tränar. Saker som jag inte hade tänkt på innan. Så han får ju en sån där, ja, en viktig roll i min karriär någonstans. Mats Bäcklin, J20-tränare, här var också otroligt viktig för mig. Trodde på mig jättemycket. Ställer höga krav på mig också. Av andra skäl så blir ju Björn Hellqvist också för en del, Rögle. Mm. Men av andra skäl så blir ju Harald Lyckner viktig för mig också. Han kom in i min karriär när jag kanske hade haft lite tufft, 2-3 år. Var en som trodde på mig när jag kom till Mora. Fick mig lite tillbaka på spåret igen. Otroligt klok person, klok människa, jättebra hockeytränare. Han imponerade på mig. Jag hade ju aldrig haft med han att göra tidigare. Sen blir det ju per automatik så blir det ju Bulan också. Också en fantastisk människa, en fantastisk tränare. Så jag ska inte säga att de är bäst så, men i min karriär så har de kommit in i viktiga tidpunkter. Mm. Av den anledningen har de satt avtryck. Alla andra också. Per Mårts var ju också J20-landslag där när min kanske, eller mina bästa internationella år var, så var ju han också en del av det. Roger Rönnberg hade också. Ja. Jag har haft allihopa.
Haft alla, precis. Nej, men du är inne på din egen karriär där. Och du var ju en av de mest lovande 88-erna. Jag vet att du vann poängligan. Jag träffade Per Mårtköp i Mora, vet jag, inför JVM-et där. Och du var i stort sett den enda som spelade i SHL då, gjorde poäng i alla fall den hösten där. Jag tror du gjorde 10 poäng ditt sista juniorår. Och det var mest av alla juniorer det året där. Även om det kanske inte var vår starkaste klubb. Men det var ändå, du var den som spelade mest. Sen hade du lite tuffare att etablera dig i SHL efter det.
Nej, men jag ska inte säga att många tror att även när jag var yngre att jag var en jättetalang. Jag kan säga att så här, jag bestämde mig för att bli hockeyspelare. Jag bestämde mig tidigt. Jag gjorde det som krävdes. Jag var i bäst form, försökte i alla fall. Förberedde mig bäst, gjorde allting så noga det gick. Så jag hade väl kanske aldrig något så här medfött liksom, utan jag la ner tiden som behövdes. Så därför vart jag bra också, jag säger det. Jag är ärlig att säga det, jag tycker jag blev bra. Men det som saknades för mig för att bli det här, ta det sista steget, det var ju farten lite grann. Jag hade ju inte den här riktiga tempoväxlingen. Och då när man kom upp på högsta nivån, när det saknades, man var ytterforward, så vart det lite svårare att fortsätta producera. Men därifrån fick jag också hitta en väg. Jag ska inte berömma mig själv för mycket, men jag är hyfsat smart. Så jag tycker ändå att jag hittade ett sätt att passa in. För vill jag spela i SHL så förstod jag också vad jag behövde göra. Förstod hur jag behövde spela. Och eftersom jag hade spelat powerplay hela min karriär egentligen fram till elitåren, så förstod jag ändå hur man spelar boxplay till exempel. Så att någonstans så valde jag ett sätt att spela för att jag ville spela i Brynäs. Mm. I SHL. Mm. Annars hade man kunnat fortsätta i Allsvenskan och fortsatt på det man, ja, men på det sättet man kunde klara av att spela på där. Men på SHL-nivå så behövde jag anpassa mig, för jag hade inte den sista lilla farten. Tempoväxlingen, säger jag.
Pappa är ju Per-Erik Pekka Alsén, mm. legendarisk målvaktstränare, känd för sina lite annorlunda träningsmetoder, mm. men också rätt hård kravbild på sina målvakter och sådär. Mm. Hur var han som pappa när du kom upp och spelade?
Ja, men, jättebra. Jag har reflekterat, nu känns man är 100 år, men man har hunnit reflektera mycket det här senaste halvåret över, ja, men, karriären och uppväxten, eftersom hockey har ju varit mitt liv. Sen jag var 3 år har jag bara varit hockey, och hela mitt vuxna liv har jag nästan varit i Brynäs. Så jag, men tillbaka till han, och jag har haft en otroligt fin uppväxt. Alltså, mamma och pappa har fått bra värderingar, lugnt, fått vara barn, fått med mig att man ska göra rätt för sig. Lita på folk, tro det bästa. Så att jag har ju aldrig haft han som målvaktstränare så, men som pappa har både han och mamma, nu har inte mamma varit pappa, men som mamma och pappa har mina föräldrar gett mig otroligt bra förutsättningar i livet.
Han kan ju vara ganska rak i sin kommunikation till målvakterna. Ja. Var det likadant med dig när du...
Ja, men det var det. Ja. Det var det. Tydlighet, ärlighet. Och någonstans är ju ärlighet och tydlighet, det är ju att vara lojal också.
Mm. Gjorde du något dåligt, fick du höra det?
Ja, absolut. Men mamma och pappa var också bra och berättade hur stolt de var över den. Mm. Kom man hem från match och det var, vi kanske inte vann, eller man var inte jättebra, men de berättade att de var stolt. Det är jag glad för idag.
Ja. Du valde att flytta då från Brynäs till Rögle, tror jag, en säsong där, och sen vidare till Leksand, och då var vi på Hockeyallsvenskan då. Och sen till Mora då. Och där möttes ju din och Jeremy Colletons vägar då. Först som spelare. Mm. Jag vet inte, spelade han, var det den säsongen han var tvungen att sluta som din första säsong i Mora?
Det var faktiskt så här, i våra vägar möttes i Rögle.
Ja, redan där, stämmer.
Ja, och då var vi rumskamrater, så vi bodde upp på resorna och spelade kort i bussen och lurade av han många vinster där. Nej, men så att när vi i Mora sen letade en form av härförare, en ledare i laget, en första center, så räckte jag pannan och sa att jag tror att jag har en perfekt till oss. Riktigt ledartypen, center som är bra att teka. Och då lyssnade Peter Hermansson i Mora på, han var nyfiken på vad det här var för kille. Så då sa han, nej, titta på den här och så får ni göra er egen bedömning. Så sen kom han dit efter många om och men. Men han avslutade inte säsongen på det sättet vi trodde att han skulle.
Nej, det var ju en tidig hjärnskakning på honom, va? Och istället så tog han över tränarrollen i januari.
Ja. Ja, det är ju också, apropå tränare, nu glömde jag kanske han, men det var ju speciellt för han och mig, vi som var nära kompisar, och så hoppar man in som tränare, men han var faktiskt en sån, och är den person som klarar av det. Jag kan säga att det är inte många som klarar av det. Hoppas som dels tidigare lagkamrat, men också vissa som man har känt under flera år, och helt plötsligt är man ledare och chef i vardagen, varje sekund, varje minut. Det kräver en person, och det krävdes Jeremy, tror jag.
Ja, det var ju inte direkt så att han favoriserade dig när han gjorde sin första fulla säsong efter där. Utan det var ju, du fick mindre speltid och gjorde mindre poäng, spelade mindre offensiva situationer och så. Ja.
Och det var ju lite kanske på grund av att jag opererade i korsbandet. Så jag var ju sen in på säsongen, hade ju lång väg att gå. Men det fick inga fördelar. Det var ingen som fick några fördelar för man kände någon. Hade man varit borta eller varit sämre, varit skadad, du fick inte hoppa in i första bara för att du kände någon eller för att det hade varit så förut. Han var ärlig och rak, och det var väl det som tog han till NHL också.
Är han den här perfekta mixen, tycker du, mellan det här och vara tydlig med vad som gäller men samtidigt bry sig om sina spelare?
Perfekt, han är bra på det. Mm. Ingen är väl perfekt, men han är väl en av de som är liksom bra på det, tycker jag. Sen nu är det många år sedan vi har jobbat ihop eller så, men då var han det.
Jag följde din karriär lite på distans då och kände väl kanske att oj, nu spelar inte speciellt mycket i Mora. Det kanske börjar liksom att gå ut för det här. Då hörde Brynäs av sig. Mm. ESL, en nivå högre där. Ja. Blev du förvånad eller?
Man hade väl haft lite kontakter under åren där med ett par klubbar. Men det var ju naturligtvis Brynäs man ville spela i. Så att det var klart, förvånad och glad, ja, kanske. Å andra sidan tyckte väl jag att de säsongerna jag hade varit i Mora tyckte att det hade varit... Jag tyckte att det här bevisade att jag klarade av det någonstans. Sen förstod väl jag också att den roll jag hade i Mora var ingen roll jag skulle få här. Då var det kanske därför man vågade plocka in mig också.
Och för året innan du kom till Brynäs hade du gjort väldigt mycket poäng i Mora.
Precis, ja. Och då kanske man såg, okej, Johan ska spela i den här rollen, i den här kedjan. Och då kanske det inte varit sån stor grej egentligen. För jag kom ju inte hit för att göra 40 poäng eller att man kom som någon poängliga vinnare allsvenskan spela i första. Utan jag kom in för att lite mer allround eller lite mer okej på mycket. Inte extremt bra på någonting. Och då fanns det ändå en användning för mig.
Och då kommer du till Brynäs då, som styrs av Stefan Bengtsén och Thomas Bula Berglund är tränare där. Säsongen efter du kom så spelade ni SM-final. Mm. Magisk SM-final mot HV71. Alltså, vi ska inte grotta ner så mycket i det, men vad tar du med dig liksom från den resan som du var med där? Och liksom, går det att liksom implantera i det ni ska göra framåt?
Absolut. Det jag upplevde i alla fall... Det här är absolut inte facit, det är min bild. Jag upplevde att när Bulan kom så ställde högre krav. Kravställningen ökade på alla. Och det var, känns som jag säger samma sak, men han var också otroligt human. Så han kunde också skoja med folk, men det var också hårda krav, en tydlig spelidé, tydliga ramar. Så det är naturligtvis någonting som vi vill ha här nu. Och... som sagt, jag var inte här innan, men jag upplevde att kraven ökade, ramarna var tydligare. Och kan man ramarna, då blir det lättare att förhålla sig till dem och också göra sin egna grej utanför dem. Mm. När det sitter i ryggmärgen. Så att, naturligtvis är det någonting som jag också tror på framåt här.
Så där har du återigen den där mixen mellan krav och...
Ja.
På vilket sätt kunde han då vara den här... Hur kunde Thomas Bulan Berglund vara? På vilket sätt kunde han vara den humana...
Nej, men om någon satt i bastun, han kunde komma in i bastun och var en helt vanlig människa. Han satt inte på någon pedestal. Han kunde prata om hur det var med familjen, hur det var med vovven. Det var liksom ingen big deal. Och å andra sidan, han var inte långsint heller. Man kunde få en riktig avhyvling under match. Dagen efter var det borta. Och så var det en ny dag, nya tag. Men jag upplevde han väldigt vanlig och human. Jag tror att folk har bilden av att det bara är en skrikig, dålig förlorare. Men jag tycker Bulan är en fantastisk person. Och tränare också då, naturligtvis. Det har han bevisat många gånger.
Jag tänkte vi skulle bryta av med några snabbfrågor här som jag har lagt in. Så fortsätter vi sen. Snabba svar då. Mm. Korta frågor, snabba svar. Gävle eller Sandviken?
Båda.
Det var en dålig start.
Nej men jag säger väl oj vad svårt. Nej men jag bor ju jävla, jag får säga jävla då.
Det är ganska otroligt egentligen. Bandystaden Sandviken har haft två sportchefer i hockeydynastin Brynäs. Först Micke Sundlöv då och nu Johan Alsén.
Det har jag aldrig tänkt på, men det är häftigt.
Idol eller agenda?
Ja, det var idol, men det kanske går mot agenda nu då. I med åren.
I äldre. Paddel eller golf?
Golf.
Kött eller fisk?
Jag säger fisk. Min fru gillar inte fisk, så jag passar alltid på att äta fisk när tillfället ges.
Gå på bio eller streama hemma?
Streama hemma.
Bok eller podd?
Jag säger podd, men det är för att jag gör mer. Men jag tycker nog mer om att läsa en bok. Men jag poddar mer, eller jag lyssnar på podd mer.
Och så är det svåraste sist då. Vem är Brynäs genom tiderna bästa spelare?
Jag vet inte om jag vågar ge mig in i det. Det finns ju så många som man kan ju å andra sidan inte säga fel. Nej, men Tord Lundström måste ju vara... Nej, jag vet inte. Jag vågar inte svara på den. Nej, men, ja, men Tord då. Det får bli där. Nu svarar jag ändå.
Ja, perfekt. Då klarar vi av bra. Jag ska ta oss tillbaka till den här våren här. Då. Du hade precis fyllt 33 år. Mm. Hur gick tankarna när du fick den här frågan om att avbryta? Du hade ett år kvar på kontraktet och man erbjöd 4 år som sportchef där. Mm. Hur gick dina tankar?
Nej, men det här kan ju låta konstigt, men det kändes bara så självklart. Det kändes så självklart då, men på alla sätt för mig. Sen kan jag förstå om folk utifrån det att det såg konstigt ut eller man tyckte att oj, nu han spelade och så. Men för mig var det bara självklart.
Ja, du har ju berättat i en intervju att det var en process som hade pågått under en, ja, en lång tid. Ja. Eller lång tid, men, alltså, en tid. När och hur började den?
Oj, jag kan inga datum eller så, men det var ju inte att det var pang, tjuff och så var det klart. Utan det, naturligtvis kom ju frågan...
Var det ett par år eller var det ett par månader?
I mitt huvud så är det ju här någonting jag har velat gjort när karriären är slut. Så i mitt huvud är det här någonting jag har processat liksom, ända sedan man har börjat fundera på... För det gör man börjar fundera på vad man ska göra efter karriären. Jag i alla fall gjorde det. Så i mitt huvud så hade den här processen fortgått länge. Sen kommer en fråga på riktigt. Och då var jag glad naturligtvis. Så egentligen även om svaret var ja. Så gick det några veckor, det gick en månad. Alltså det tog ett tag innan man tyckte att det här... Jag vet inte om det gick en månad, men det gick en tid. Så att det kändes ändå självklart till slut.
Hur gick tankarna runt det här om att börja på liksom högsta nationella nivå då? Mm. Var det någonting du funderade på att det kanske skulle vara bättre att börja ett par trapphål ner, att det var någonting som du övervägde eller så?
Nej, så tänkte jag inte alls. Jag tänkte, som jag sa med Josef och Erika som fanns här, så kändes det som att bästa möjliga start på den här karriären, den här klubben. Jag tycker att det jag kommer in med till den konstellationen då, att det passade. Jag tycker att jag kommer med ett inifrån och ut perspektiv. Jag kommer med ett spelarperspektiv. Jag får Erika med mig som har varit i klubben på den här sidan också. Även om hon har spelat så har hon varit på den där sidan av myntet. Och vi får en kickstart med Josef. Så för mig var det nästan som en dröm att komma in i den konstellationen och den situationen. Hur konstigt det nu kan låta. Så att det känns självklart.
Och ingen den här liksom att gå då från att vara en i omklädningsrummet till att bli spelarnas chef. Mm. Hur tänkte du runt det?
Nej, men det är en bra fråga. Jag pratade faktiskt med Jeremy om det. Men när vi pratade så landar man också i att gå till tränare när du bestämmer i vardagen. Det är någonting annat. För då blir du synad. Varenda ord du säger, varenda mening du säger, vilka pratar du med, vilka pratar du inte med, hur matchar du. Då blir du synad i vardagen. I min roll nu så är det inte riktigt på samma sätt. Även om det blir ett eller två skarpa samtal per år eller lite oftare. Men det blir inte riktigt på samma sätt. Och jag, svårt att prata om sig själv, men jag bedömer att jag inte har några problem med det. Så länge det finns fakta, det finns grundliga orsaker till beslut, så har inte jag några problem med det.
Hur många skarpa samtal har du haft hittills?
Nej, men något har det varit. Sen är det ju så också att det kommer kontrakt som går ut. Vissa ska förlängas, vissa kommer inte förlängas. Så då kommer det ju saker när det sätts på sin spets. Men jag upplever ändå att rollen som tränare vore svårare.
Vad kan ett sånt skarpt samtal handla om då?
Nej, men då kan det vara ett samtal när det handlar om kanske inte en förlängning. Och låt oss säga att spelaren tycker att det är helt fel. Mm. Då blir det ju skarpt och då gäller det att kunna underbygga sina resonemang. Förklara sitt beslut, att det är på ett sakligt och att det sker på rätt grunder.
Men om man tänker på de här skarpa samtalen som har varit nått här under hösten, då, vad kan är det att man inte jobbar tillräckligt hårt på isen? Eller
nej, något sånt är det inte. Då, när jag säger så i dagsläget så är det kanske mer att man pratar om någon förlängning. Liksom. Okay. Att det är så man, för det är ju en stor påverkan på en spelares och människans liv, en familjs liv.
Hur känner du att du vill gå till en process då, när man antingen förlänger eller väljer att gå skilda vägar? Hur vill du förmedla det till spelare?
Nej, men när man förlänger, jag återkommer till då att det är vissa agenter. Jag är ju ny i det här så jag kanske uttrycker mig i fel ordning till många. Men jag vill ju att spelaren ska spela i Brynäs. Och när någon, nu det här kan ju vara en förlängning eller rekrytering, men när någon ringer mig och säger att du är du intresserad av den här spelaren? Säger att är han intresserad av att spela i Brynäs? Nej, det beror på. Så att, ja, men då är vi inte intresserade. Först vill jag höra att jag vill spela kvar i Brynäs. Jag älskar Brynäs, eller älskar Brynäs. Jag tycker om Brynäs, jag tycker om det vi står för, jag tycker om det vi gör, jag tror på det här. Okej, då tar vi resten. Då tar vi förutsättningar.
En trevligt dålig förhandlingstaktik från spelarens sida och säga det då?
Nej, men för mig är det grunden i allt. För mig tror jag tror annars hade det inte blivit bra ändå. Mm. Eller annars hade det inte blivit så bra det kan bli. Mm. Och slutar med att man bara är här för en peng, då kommer man bara jobba för pengarna. Men när man är här för gruppen, för Brynäs, då kommer man ge blod, svett och tårar och jobba för varann. Då kommer man spela för, jag sa det efter matcherna mot HV, då kommer man spela för kocken. Då kommer man spela på kansli. Då kommer man spela för tränaren, då kommer man spela för laget. Och det, mer värde, det vill jag ha både i rekrytering och förlängningar. Så att, Du sa det i ett sånt samtal med en förlängning. Mm. Då är det så det ska börja.
Mm. Men det kan ju också vara svaret där. Ja, han vill spela i Brynäs, spela bra marknadsmässig lön också.
Ja, men då tar vi förutsättningarna efter.
Mm. Men grunden att han först säger att han vill spela
grunden
där.
Grunden är, varför vill du spela, varför vill du spela här?
Mm.
Ja, det är för att jag tror på det vi gör. Jag tror på det vi står för. Jag vill verkligen, verkligen vara med på det här. Och då kan vi prata förutsättningar.
Hur mycket av det här liksom, får du skriva under kontrakt? Eller sköter klubbdirektören det?
Det klubbdirektören ska alltid skriva på.
Ja.
Ja.
Men det är du som formulerar kontrakt och så?
Eller? Det finns ju, i SHL så finns det ju ett kollektivavtal, så det är inte så mycket som går att komma runt, utan det är vad det är.
Man får fylla i på raderna där med
ja, men det är ju ytterst, ja, ja. Ytterst lite, för SHL-spelarna har ju väldigt bra. Det är ett väldigt tydligt kollektivavtal som alla har att förhålla sig till. Så att det är ju, det är vad det är för de flesta. De har det väldigt bra med alla olika förutsättningar.
Du har universitetsstudie, va?
Ja, håller på.
Du håller på också?
Ja. Ja.
Pluggade du lite under karriären,
ja,
också?
Ja.
På distans?
Ja.
Ja.
Och det är, om vi ska komma in på det, så finns ju otroliga möjligheter. Det tror jag många spelare skulle behöva se över. För att det, dels så är det inte så himla tidskrävande, och det finns jättebra möjligheter. Och min bild är i alla fall, för mig gick det bättre att spela när man också gjorde något som stimulerade den andra sidan av en.
Och hur många år ungefär höll du på?
Nej, men det har ju varit
2 åren, eller?
Ja, ungefär så.
Ja. Ja. Och vad var inriktningen?
Nej, men då har det varit företagsekonomi, redovisning, organisation, ledarskap, lite sånt.
Och det var en del i den här processen som du pratade om kanske? Att du, ja, ville jobba med, ja, med den typen av, ja, grejer i SHL som sportchef och så? Ja. Du kände att du behövde det? Så
absolut. Men...
måste ta det också där, alltså, det var ju en väldigt turbulent vår. Det blev ett styrelsebyte i Brynäs på årsmötet under sommaren där. Då hade du precis skrivit på kontraktet där. Nya ordförande Magnus eller Kangas då uttryckte ju tvivel då, rätt ut, om du var rätt man på rätt plats. Hur var det?
Nej, det var, ja, det var ingenting jag såg så. Alltså, jag följer ju väldigt lite egentligen. För jag tror att det här bruset runt om, jag ska säga, det är ingenting jag följer på det sättet. Det enda jag kan säga, det är väl att från...
Men du fick ju frågor i tidningar och sådär som hörde, ja, oss. Du har ju fått frågan i intervjuer, ja, och så.
Absolut, men det enda jag kan säga, det är väl egentligen att jag och Magnus, han ringde mig direkt efter. Jag kan säga att vi har haft en jättebra relation sedan dag ett. Så det är min bild av det, att vi har en jättebra relation och haft sedan den dagen. Så att det är väl enda svar jag kan ge egentligen på den.
Det har ju varit snack om en general manager i Brynäs också. Någon som ska ha det övergripande ansvaret. Och, ja, egentligen ovanför dig och Erika då, kan man säga. Är det något som behövs?
Jag vet inte. Det får du fråga de som har utformat vad den ska göra. Jag har inte riktigt varit med i de diskussionerna. Så att, jag har väl ingen bra svar på det. Mer än att jag tycker att jag och Erika och Håkan är ett jättebra team. Och jag tycker vi kompletterar varandra bra. Och Håkan, som jag sa, han har ju... en erfarenhet och en historia och en bakgrund som vi inte är i närheten av. Men han har de sakerna vi saknar, och vi kanske har de sakerna han saknar. Så att, jag kan väl säga att i dagsläget så är vi ett starkt team, det måste jag säga.
Du känner inte det behovet av att ni skulle behöva vara en till liksom,
jag,
för den delen?
Jag vill inte liksom ge mig in i den diskussionen. Nej. För någon som har utformat en sån roll och får förklara vad, i sådana fall vad det är de tycker. Och, som sagt, jag kan bara beskriva...
Men du känner inte att du drunknar i jobb liksom, på det sättet? Att det skulle behövas... liksom... inte uppåt kanske i alla fall.
Nej, det är mycket jobb, men jag tycker vi är många. Jag glömde säga att ett gäng också när jag pratar om organisationen, vad vi gör och sådär. Man slår sig av det också, mycket duktiga människor finns på Brynäs kansli. Du har Kerstin som har jobbat här i massvis med år, som har, ja, men hur mycket erfarenhet som helst. Vi har Johanna, Bjerken, du har Pertan. Alltså det finns så mycket kompetent och bra folk. Så man tror ofta att en sportchef låser in sig på sitt rum och sköter sig själv. Men det finns så mycket bra folk runt om, så att... Jag är ödmjuk inför att jag kan inte allt, men jag har många jag kan fråga.
Hur mycket tid lägger du på A-laget? I procent, hur mycket av din tid går åt till A-laget?
Jättesvårt, men det blir ju mycket naturligtvis. Det blir jättemycket. Så att, men det går tid åt allt. Och man vill
70-80% eller?
Ja, jättesvårt att säga.
Ja. Du har inte riktigt hittat någon...
Nej, det här är ju någonting, återigen tillbaka till hitta... balansen, nu ger man verkligen allt av sig själv, men det gäller att hitta en balans i livet och jobb och familj och allt sånt där.
Det man först anförknippar med en sportchef, eller det som är bland supportrar och även vi journalister och sånt där, det är ju värvningar.
Mm.
hela hösten egentligen har ju folk skrikit eller vill ha haft värvningar. De som har sympati för Brynäs vill ju ha värvningar och lite nya spel. Så hur ser du på det där och hur svårt är det liksom att stå emot det där trycket om det nu inte finns rätt spelare?
Nej, men återigen tillbaks till liksom, det gäller att vi här har en, kan man säga, en bild av vart vi vill, en bild av vad vi har, en bild av vart vi ska. Och jag har väl också en, det är klart att vi någon gång kommer göra saker som går lite fortare än vad vi har tänkt, men jag vill att det alltid ska vara underbyggda rekryteringar, det ska finnas en mening med det, det ska finnas någon som höjer oss, eller i alla fall det finns en tanke med det. Men det är klart, jag har ju en bild av att det mesta ska gå bra, liksom att det ska bli som man har tänkt, och så kommer det inte vara naturligtvis. Men en grej jag också konstaterar är att en person till är inte alltid lösningen. Ofta finns det ju inga enkla lösningar på stora problem. Som exempelvis om vi har problem med målskytte, så är det inte alltid en kanske rightare som skjuter hårt i krysset. Det kanske inte är det som kommer göra att vi gör mer mål. Så jag tror inte på att det alltid finns enkla lösningar på saker som är, eller på svåra problematiker. Så.
Dags dato nu då. Ni ligger 11. En poäng upp till slutspel. Fyra poäng ner till kval. Är du nöjd med hösten?
Ja, men jag säger att så här, att organisation och strukturen i spelet, hur vi för matcher, hur vi genomför en helhet, det ska jag säga, det är jag riktigt nöjd med. Jag tycker Mikko verkligen har fått in en organisation, ett spelsätt som vi tycker om, som vi tror på, som vi även implementerar neråt. Och jag ska säga att allt det där är vi jättenöjda med, och vi förstår ju också, vi är ödmjuka från var vi kommer ifrån. Vi har ju haft en säsong när vi kom 13, jag vet inte vad säsongen innan, det var ju något liknande, nu spelar vi inte kval, men vi måste också vara ödmjuka från var vi kommer ifrån. Så därför tycker vi att spelet, organisationen, strukturen, hur vi tar oss an matcher, hur vi inte faller ihop, hur vi alltid hänger med i matcherna. Vi har faktiskt chansen varje match, tycker jag. Så utifrån det så är vi nöjd. Sen säger jag att vi är väl okej nöjda utifrån poängen då. Det hade vi väl haft mer, men vi tror på att kommer det se ut så här på torsdag, på lördag, nästa vecka, nästa år, ja, men då blir det här bra.
Hockeystudion sponsras den här veckan utav Rek och speltips-sajten 1X2.se. Och med mig här idag har jag Andreas Nord för att berätta lite mer om vårt samarbete.
Tack Patrik. Ja precis, vi på 1X2.se är ju en sajt där man kan ta del utav speltips från några av Sveriges främsta spelexperter. Innan jag skickar med er mitt speltips för den här gången, så vill jag dock börja med att tipsa om den tävling vi kör tillsammans med Sportbladet. Ni har så chansen att helt kostnadsfritt vara med och tävla om en drömresa värd 10 000 kronor och varje vecka tävla om matchtröjor och halsdukar. Allt ni behöver göra är att gå in på vår hemsida 1X2.se och gissa resultaten i några matcher så är ni med och tävlar. Och jag tror bestämt Patrik, du har redan varit inne där och gissat lite.
Jag har ju varit det. Det är ju just nu då lite fotbollsfrågor som ligger där, vilket ligger mig varmt och hjärtat. Men man kan ju bestämma precis vad man vill göra med den här sportresan. Och många hockeyintresserade som lyssnar på det här har säkert en drömresa de har i bakhuvudet.
Precis. Sen har man också möjlighet att nyttja till hockey. Mitt speltips för den här gången hittar vi i omgången av SHL. Och Frölunda kommer på besök till Dalarna och ska spela match mot Leksand i Tegera Arena. Två lag som är väldigt offensivt skickliga och duktiga på att skapa mycket målchanser framåt. Samtidigt som bägge lagen har en tendens att bli lite för framtunga och släppa till mycket bakåt. Jag tror att det finns goda möjligheter att det här blir en målrik historia och spelar över 5,5 mål till 2,15 gånger pengarna.
Och fler speltips och rek och dessutom då tävlingen tillsammans med Sportbladet tittar ni på 1X2.se.
Nu är det här färskvara då. Jag vet, tisdagen den 7 december tror jag idag. Jag vet ju att ni har varit på jakt. Ni har släppt John Nyberg till Linköping. Ni har en backplats öppen där. Ni har även öppnat för att släppa Viktor Andrén den dag ni hittade en målvakt. Vad ligger status nu så att säga när det gäller nya spelare?
Vi har väl inte öppnat så. Det jag kan säga däremot, vi har väl inte öppnat att någon ska få lämna eller någon, eller liksom, vi har väl aldrig bestämt någonting. Det kan man inte säga, varken med en målvakt, back eller forward. Men däremot, vi jobbar varje dag för att göra det här laget bättre. Och om det är liksom köttförsås eller om det är annat hotellrum eller om det är bättre spelare, andra spelare, göra våra spelare bättre. Vi jobbar varje dag för att det ska bli bättre. Så. Och rekryteringar, ja, är det någonting som kan göra oss bättre? Absolut. Men i övrigt så försöker vi, det är liksom, det här jobbet slutar aldrig. Så att från det, den dagen jag klär på det här så är det ju optimering, gör det bättre. Det är ju liksom, det är ju hela vardagen. Om det är spelare, annan mat, annat hotell, ja.
Är det nära med någonting nu?
Nej, det är också så här, man har folk frågar, nära, ja. Det har jag trott många gånger. Så att, nej, det är, jag har slutat sagt att det är nära faktiskt.
Redan? Efter bara
men jag har lärt mig att det... Fan, det eller fan, nu får jag svär mycket. Men på den här korta stunden så har man lärt sig att det är så många olika parametrar. Och det är så mycket som händer och det är så många inblandade. Så att först något är påskrivet så är det inte nära.
Men ni gick ut på hemsidan för ett tag sedan. Styrelsen sa att det skulle skjutas till lite mer pengar. Så att det finns i alla fall pengar att värva för. Du har...
Det finns ett utrymme att agera om det dyker upp någonting som vi tycker hjälper oss.
Mm. Hur stort är det utrymmet?
Ja, det är inget att kommentera så.
Och Timashov var delvis finansierad med fansens värvning. Där, så där har ni inte behövt lagt så mycket från klubbkassan i alla fall. Då.
Nej, och där är vi ju, där är vi nöjda. Dimitrov kommer med landslagen nu, så det är glad för hans skull, glad för hans återkomst i svensk hockey. Så att det vart, just han, om vi nu när vi nämner hans namn, så är vi väldigt glada med att han kom hit.
Mm. Och det var en kille du hade spelat ihop med i Mora, va?
Ja,
en gång i tiden.
Och det är ju också en sån där många timmar innan han hamnar här. Mm. Jag var inne på det, men...
Vill han spela Brynäs då?
Ja, därför han här. Mm. Det är därför han här.
Men om vi stannar där, för jag tänker så här att... Då, om jag tittar från ett utifrån perspektiv som följer liksom svensk hockey stort, så upplever ju inte jag, att med tanke på de senaste åren, att Brynäs är något första alternativ för varken på juniorsidan eller på seniorsidan. Dam är annorlunda. Hur ska... Nu behöver ju inte du hålla med mig i det, men hur ska ni liksom bli attraktiva och att folk vill hit för någonting mer? För jag kan ju mer uppleva att Brynäs kanske har överbetalat spelare för att komma hit snarare än att det var det du pratade om. Hur ska ni nå dit att bli attraktiv igen?
Nej, men först måste vi förmedla till spelare, vilka är vi, vad står vi för, vilka visioner har vi, förklara vad de representerar när man kommer hit. Och jag inbillar mig att när vi berättar historien, traditionen, alltså hur stort det här är. Jag vet, någon uttryckte sig, var det Bulan kanske? Det här är Sveriges Toronto. Om man berättar det för Dima till exempel, han får höra vad han kommer att representera här, vad vi vill, vad vi har för visioner. Ja, men då kittlar det hos honom. Så att någonstans, du har ju rätt naturligtvis, att vi har inte gjort allting perfekt och vi har inte kanske varit det mest attraktiva, men det hårda jobbet börjar nu med att göra oss det. Så att exakt hur, ja, vi kommer behöva några år. Alltså det här går ju inte på över natt. Och då pratar jag även resultat. Vi kommer behöva något år för att det här ska sätta sig. För att vi spelade kval i fjol. Vi tycker, även om man tittar på hela juniorverksamheten, hela föreningen, vi behöver tid också. Men däremot så kommer vi höja kraven. Vi kommer höja kraven på alla organisationer, ledare, spelare. Så att över tid så kommer vi komma dit.
Jag känner att det är två saker kanske som lockar spelare. Det ena är ju utveckling, att man ung blir bättre spelare. Det andra är ju resultat, att man får vara med eller chans att vara med och vinna någonting. Ja. Det här landar ju lite grann i den sportsliga kvaliteten på något sätt. Ja. Hur höjer man den då förutom krav? Vad har ni för tankar runt det?
Nej, vad tänker du då? Att vi ska nå bättre resultat eller mer sportsliga?
Ledarsidan, faciliteter, alltså den typen av grejer. Möjligheter att bli träna bra och kunna bli bättre.
Nej, men det här är någonting vi tittar på naturligtvis. Och som jag sa, vi ser över allting, hela organisationen, faciliteter. Och det är också som så att alla delar, vi tycker inte att, som man säger, det ena är inte på bekostnad av det andra, utan vi tror att allting tillför. Kan bara ta en sån sak som restaurang. Jag menar, har vi en fullsatt restaurang, folk trivs där, vi har bra mat. Ja, men det bidrar ju till att vi kan skapa bättre förutsättningar i hela organisationen. Kan skapa bättre faciliteter. Så vi ser över allt. Nu känner jag att jag svävade ut igen lite grann. Men någonstans så, naturligtvis, höja kraven, bättre förutsättningar, bättre faciliteter. Ledarsidan är jätteviktig och därför så är ju Mikko är ju, vi är otroligt glada att vi har med oss. För mig är det operativa som sker nere där, det är internationell högklass. Och det kanske inte är någon överraskning, för han är ju en internationellt erkänt bra tränare. Så vi är otroligt glada att ha han här, inte bara för hans, som jag säger, erfarenheten, men också för den han är och det han står för. Om man ska knyta an till det jag sa innan, det här humana ledarskapet, det här kram och, jag vet inte om Gunnar som var här i slutet av förra säsongen uttryckte, kram och krav. Att kunna vara, kunna ha den där balansen. Och det har, alltså han har någonting extra. Jag tycker att det känns så jäkla bra att han är med oss. Jag tror att han är rätt man att leda Brynäs in i framtiden. Så på tal om ledarskap så tror jag att han kommer sätta ett avtryck som vad som kommer krävas neråt också, åt sidan. Så att det, jag tror att ledarskapet kommer bli viktigt och det han står för kommer vara ledstjärna framåt.
Har du börjat prata om förlängningen med Mikko?
Nej, det vill jag väl inte uttala sig om så, men vi tycker om Mikko jättemycket.
Vi har haft lite diskussioner i alla fall.
Nej, men någonstans är det som så att det har bytts mycket folk på ledande platser, på ledarpositioner, så, och vi tror att kontinuitet av bra människor på rätt platser, det kommer att vara viktigt, och så även på här sidan.
Mm. Hur attraherar man riktigt bra ledare på juniorsidan?
Ja, men vi vill ju bli ledande inom utvecklingen i svensk hockey igen. Vi vill ju ha med ledaren i utvecklingen, och att vi tror att, eller vi vill ju att det ska vara prestigejobb. För att jobba på våra juniorsidan, det ska vara prestigejobb. Så någonstans så vill ju vi vill ju starta en resa tillbaks där vi var ledande. Nu ska man inte förringa någonting vi gör, för det ska man ha klart för sig att Brynäs, man brukar säga att det sitter i väggarna, men det kanske sitter i människorna mer. Och mycket av folkets mäder har ju varit där 20 år. Det, faktiskt kommer folk, det kommer fortfarande fram en Theo Lindstein som kanske är, ja, Europas mest spännande back just nu. Om man tänker de yngre junioråren så. Det kommer en Samuel Ersson. Det kommer en, nu ska jag inte bomma någon här bara för att, men det kommer Bröderna Boqvist. Det kommer Viktor Söderström. Det är liksom, även om vi tycker att vi kan göra mycket saker bättre, så är det saker som görs bra. Så vi ska också se till att göra det ännu bättre. Men som sagt, vi ska bli ledande på juniorsidan igen. Och inom hela sporten, vi vill leda utvecklingen.
Hur intresserad och nyfiken är du på vad andra klubbar gör?
Jättenyfiken.
Du tänker på, framförallt kanske på de som är framgångsrika då, ska jag väl lägga till.
Ja, men, jättenyfiken. Och samma sak som för många år sedan var nog folk och tittade på Brynäs, hur Brynäs gjorde. Samma sak behöver vi göra nu. Ta in influenser, vilka som är bra, vilka lyckas, vad gör de, varför gör de si, varför gör de så. Det kan ju också göra att man kommer fram till att det vi gör, ja men det är rätt. Eller det vi inte gör, det borde vi göra. Så att jag tror absolut omvärldsanalyser och ha koll på vad andra konkurrenter, de som lyckas, gör jätteviktigt.
Vad har du för uppfattning om hur den har varit under de senaste 10 åren?
Vad de andra har gjort?
Nej, mera hur nyfikna har Brynäs varit på...
Det är svårt att säga, jag har ju varit spelare och varit inne i bubblan, men ja, nej, jag har ingen riktig uppfattning. Men min bild är att jag och vi framåt behöver vara nyfikna. Vi behöver lära de bästa. Så.
Hur involverade du i spelsättet? Hur ni ska spela och så? Är det något som Mikko sköter till stora delar? Eller hur?
Naturligtvis kommer Mikko in med ett sätt att spela på. Det vi andra däremot gör, vi vill ju sätta en röd tråd i föreningen. Vi vill sätta ett sätt att vara, ett sätt att spela på. Och det behöver inte alltid vara åka höger eller vänster. Men aktioner, intentioner. Vår bild över tid här, det är att man ska kunna gå på en Brynäs-match och känna igen, ja men det här är Brynäs. Om det är U16, J18, J20 eller herrlag eller damlag, det ska kvitta. Utan vi vill ha en form av, jag vet inte vad jag ska kalla det, många säger identitet, ID, röd tråd, whatever. Vi ska ha ett sätt att vara, ett sätt att uppträda som vi tror är framgångsrikt, någonting vi tror på. Då blir det också lättare att implementera en träning. Okej, vad behövs för att genomföra det här spelsättet, de här intentionerna, aktionerna? Behövs det mer benstyrka? Behövs det mer teknikträning? Vad kommer behövas? Då blir det lättare att kunna applicera rätt träning och ge dem förutsättningarna att vara bra. Och ge oss själva förutsättningar att lyckas. Så att Mikkos spelsätt naturligtvis, och där försöker vi nu bygga vidare neråt och åt alla lag egentligen. Så.
Är det viktigt, tycker du, med en klubbstyrd spelfilosofi på sikt, om man säger så? Att ni vet vad det ska stå för.
Ja, men någonstans är det ju som så att vi spelar på ett sätt som vi tror är framgångsrikt. Man väljer ju ett spelsätt, ett ID, utefter vad vi tror att det kommer vara det som kommer göra oss vinnande. Och då naturligtvis så ska ju alla fasas in i det sakta men säkert. Om man pratar, ser man U16 eller på den åldern, då kanske det är vissa saker som man börjar med. Kommer man upp i J18, ja, men då är det andra saker man lägger till. J20, ja, men nu är man väldigt nära. Och även på dam liksom, ska det vara, för nerifrån kanske blir lite bredare, lite luddigare, mindre saker man lär sig. Men ju högre upp man kommer så ska man vara färdig. Och det är inte bara för att vi vill att alla ska se likadana ut, utan det är för att vi vill ge dem förutsättningar att lyckas.
Vi tittar på seniorlaget och herrlaget där. Jag räknar till 8 spelare tror jag bara som har kontrakt nästa säsong. Mm. Genoway och Müller har väl någon typ av option om vi börjar där med Genoways. Är det åt båda håll med option där? Att ni kan...
jag vill väl egentligen stanna med att det finns option. Jag vill inte liksom prata om detaljer i någons avtal, så, men att det finns en option är ju officiellt. Mm. Så att, det finns optioner på båda de två. Mm.
Om man tittar på det övriga, man kan ju se det där på två sätt. Det ena är att det finns stora möjligheter att göra om en hel del, och det andra är väl att det är lite, kan kännas lite halvstressande att ha så få spelare. Hur ser du på er kontraktsituation?
Jag är en sån där positiv människa som alltid ser...
Glaset är alltid halvfullt.
Ja, men alltså någonstans så jag väljer alltid att se allting positivt eller konstruktivt eller... Så jag väljer att se att det är otroliga möjligheter att vi får bygga. Och det kan ju hända att vi ska ha många spelare kvar. Det har ju ingenting med det att göra, utan mer att vi har, ska man säga, ett svängrum att kunna påverka och göra saker till det vi vill. Och här vill vi också ha Mikko med på båten. Så han också får chansen att tycka till, vara med och bygga laget. För han har ju en erfarenhet av vinna. Alltså han har ju, nu ska jag inte dra med fakta som jag inte har en aning om, men han har väl vunnit någon sjua senast de med Kärpen, men sen vann han väl ett par raka serietabeller där och har 2 guld, OS-guld, VM-guld. Så här vill vi naturligtvis att han ska få med också vilka parametrar, vilka saker han tycker saknas, vad han behöver addera för att han ska ha ett lag han tycker är vinnande eller kan vinna. Och sen vill vi också med det här sparra lite mot varandra och få en Brynäs-touch på det hela såklart.
Men, och Mikko har ingen option i alla fall.
Ingen officiell option. Nej, men jag vill inte kommentera något avtal så där.
Han tränar Brynäs nästa år i alla fall.
Jag hoppas jag verkligen. Ja, okay. Nej, men jag vill inte kommentera så.
Nej, okay. Men har du redan inlett, har du några förlängningar klara redan med den sättet du har?
Det jobbas bakom kulisserna, det gör det. På vissa saker, och det har någonstans har jag också kommit fram till att det här är året runt, dygnet runt, så är det ett levande dokument också. Så att, naturligtvis har vi ju inlett vissa saker, ja.
Jag räknat till 7 olika tränare sedan 2017 då, och 5 sportchefer, eller sportsligt ansvariga då, om vi räknar in. Bengt Sen, Dackell, Sundlöv, Josef och du då. 7 tränare. Hur har det liksom påverkat Brynäs? Eller hur påverkar det den trupp ni har och det spel ni har haft och så där med den rulliansen?
Nej, men naturligtvis, alltså för mycket liksom, byte av ledande positioner, det är ju liksom inte optimalt. Sen tycker jag alltid, vem det har varit vet jag inte, men jag tycker alltid spelartruppen har varit väldigt skyddad, alltså på ett bra sätt. Man har Brynäs, eller vem det nu än som har varit, har alltid liksom, ska man säga, hållit borta brus och problem för de spelartruppen, som har ändå varit duktig någonstans på att få den att rulla på och att man ska må bra där nere. Jag tycker ändå att det har, som spelare i alla fall, har ofta tänkt på att vi... men det har stannat någonstans. Det har funnits ett filter någonstans. Men
du har ju varit med. Det är ju 6 av de här tränarna, av de här 7 har ju du varit med och haft. Och jag kan väl tänka mig som en vanlig arbetsplats som man har liksom över en chef per år som kommer in och har idéer och sen försvinner nästan. Att det måste ju komplicera möjligheten att bygga något.
Nej, men absolut. Och framförallt om du kommer in folk med väldigt olika idéer.
För det tar, vilket du har gjort till viss del.
Det har du gjort till viss del. Det håller jag med om. Och då, det tar ju alltid tid att implementera saker. Och i SHL har man inte så mycket tid. För att det är... Ja, men du vet ju själv, du följer mycket. Och det är så små marginaler i matcherna. Från botten till toppen så är det inte mycket som skiljer. Så att, naturligtvis har inte det varit optimalt, men... Det är också en färskvara resultat. Man vill ju uppnå någonting och gör man inte det så behöver man korrigera någonting. Och resultaten har inte varit bra senaste åren. Så där har det varit så, men jag vet inte. Jag återkommer bara till att för mycket ändringar på ledande positioner är ju inte bra bara. Så är det.
Och du har ju fått uppleva det på nära håll. Gör det också att du känner ännu starkare vikten av det här med kontinuitet?
Ja, och jag tror alla som har varit i en vinnande organisation, jag tror det första de flesta säger, det är att det har varit en kontinuitet av väldigt bra saker. Och vi har väl ända sedan, nu vill vi prata framåt, nu vill vi prata Mikko Manner och Brynäs framåt och sådär, men ända sedan Bulan var här så har vi ju letat efter den här kontinuiteten. Men som sagt, det känns väldigt bra att Mikko Manner är med oss och han är, enligt mig och oss, det är mannen framåt för Brynäs.
Vad befinner sig Brynäs om 3 år?
Nej, men som jag sa, våran bild är att vi ska tillbaks där vi ska vara med och leda svensk hockey igen. Svensk, vi ska tillbaks till, vi ska vara med och slåss om toppplats. Vi ska tillbaks till där vi har varit någonstans. Jag bor ju själv i den här stan och känner vad man har för förväntningar och krav och vad man vill med Brynäs, så vi här inne vill ju samma sak. Men vi förstår också att det kommer behövas en del långsiktighet, en del kontinuitet. Det kommer behövas höja, nu känns det som att man säger samma saker ofta här nu under den här halvtimmen. Men vi kommer behöva höja kraven på hela organisationen. Vi kommer behöva optimera.
Om vi tittar topp 4 till exempel, hur lång tid tar det innan Brynäs?
Sådana grejer och exakt placering och sådär. Men vi ska tillbaks till där vi är med och leder igen. Så är det.
Och hur lång tid tar det innan ni är tillbaka där?
Nej, men jag vet inte. Men
ditt perspektiv?
Det behövs ju ett par år alltså att göra saker rätt. Sätta in ett spelsystem, få in ledare som vi tror på att de får sätta sin prägel på det. Att vi hinner sätta vår prägel på det, men att också organisationen hinner förbättra alla delar. Vi behöver ju växa, hela föreningen, alla delar behöver ju växa. Och det görs ju inte över natt heller. Men vi vill ju öka omsättning, alltså allting sånt där. Så att det kommer ta några år.
Hur har balansen som sportchef varit då under de här första månaderna? Hittar du något andningshål eller är det...
Nej, jag kommer behöva, det måste jag bli bättre på, helt klart. Nej, men annars är det ju, jag försöker vara mycket med min fru och min hund där hemma. Försöker koppla av man väl hemma, men jag kommer att bli bättre på det, helt klart, det märker jag.
Så får du be Erika att skicka lite.
Ja, jag och Erika har sagt det. Efter, när vi går hem så får vi sluta höra av oss till varandra, nästan. Men ibland är det saker som brinner. Mm. Och det är ju någonting som man också ska, när man signar för det här jobbet, så det är någonting man får förstå också. Att det, man kan aldrig koppla bort helt. Så är det.
Du är den yngsta sportchefen här. Hur har du blivit mottagen på sportchefsmötena?
Ja, men jättebra måste jag säga. Jag trodde att det skulle vara mer att man viskade, att man var lite mer konkurrenter. Men jag måste säga att det känns som att vi är en grupp som ändå hjälps åt på något sätt. Det kan ju låta konstigt, men det är min bild i alla fall. Och många som har ringt och gett tips, vill hjälpa till. Det kanske inte är något konstigt, men jag trodde inte att det var så. Jag trodde att man mer såg varandra som konkurrenter, men jag måste säga att många ringer och hör av sig och vill hjälpa till.
Och hur hanterar du det här med sociala medier och sånt? Det är väldigt mycket, det går väldigt upp och ner där beroende på om ni vinner eller förlorar, märker jag ju. Din ställning och lagets ställning och allting. Vilken relation har du till?
Jag har ju begränsat det. Och jag tycker Jan Andersson sa det bra i någon podd, det kanske var med Aftonbladet, vad vet jag. Men han sa ju också det att jag ville bort allt brus runt om. För att kunna ta rätt beslut som är baserat på det man faktiskt ser inifrån och det man tycker är... folket som tränare, jag, alla som är i sportorganisationen, vi vill ta beslut som är det bästa för Brynäs. Och då, det finns ju så många som tycker så mycket olika, det ska man ha klart för sig. Och det är väl också tjusningen med det här, att det är så många som har åsikter om Brynäs, som har åsikter om SHL. Det gör det ju extra kul att jobba med det här. Men jag har valt att begränsa det i alla fall. Sen kan jag läsa saker, men jag försöker hålla det bruset borta för att jag ska kunna ta nyktra, bra beslut.
Och när det är en sportslig fråga som ställs på sin spets, vem är det som har sista ordet då? För jag misstänker att ni måste ha någon.
Nej, men jag skulle säga att vi vill att vi är en grupp om det.
Men om ni tycker olika?
Ja, Så kan det vara. Nej, men det har inte hänt hittills.
Nej.
Vi får se när den dagen kommer.
Så du har inte, du är inte helt klart att du har den sista beslutande rätten? Eller?
Nej, men vi, som jag sa, vi vill inte kunna låsa in oss på ett rum att någon gör bara som den vill, utan vi vill att vi ska vara överens om saker och ting. Och det ska vara långa, i alla fall, det kanske är en utopi att det ska vara så, men det ska finnas långa processer som är gjorda bakom alla beslut som tas. Det ska finnas grundliga, bakom en rekrytering så vill vi att det ska finnas ett scoutingperspektiv, det ska finnas en statistisk analys, det ska finnas en personlig, som en person som vi har tagit referenser kring. Det ska finnas många saker som är gjorda, så att om alla de här delarna stämmer överens, då hoppas jag att vi också är överens.
Och med det slutar vi, tycker jag. Nu är vi överens.
Bra.
Tack så hemskt mycket för pratstunden.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.